Du lyssnar på Bäste Max bra, men du är tvåa på bollen. Av Rolf Ingesson, inläst av mig Lars Winkler, producerad av Bokea. Till mina läsare. Jag är säker på att den första frågan jag kommer få från någon eventuell intervjuare efter utgivningen av boken Bäste Max är: varför har du skrivit den här boken? Svaret kan enklast besvaras med att jag äntligen tagit chansen att för ett sista stålbad utsätta den tro som jag i stort sett hela livet av olika andliga ledare i en fundamentalistisk miljö blivit lärd. När nu liemannen hörbart drar brynstenen över klingan, innan strå och ax ska falla, vilken färg har då strået? Omoget grönt eller moget gult? Håller det som Sven Lidman påstår i sin bok att bryggan håller? Bryggan där båten mellan tiden och evigheten är förtöjd? Var finns vetenskapen och förnuftet då, när man stiger ner i båten för den sista färden över floden Styx, den underjordiska flod som utgör gränsen mellan livets och dödens rike, enligt de gamla grekerna? Kommer det att visa sig, när jag stiger i land på andra sidan, att tron, vetenskapen och förnuftet i verkligheten var samma sak? För här och nu är Gud oåtkomlig för både vetenskapen och förnuftet, och både förnuftet och vetenskapen måste hitta sitt fundament i en tro, som inte är något annat än en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. Till den här sammanfattningen av Paulus kan både ateister och teister ansluta sig. Man kan säga att de gudstroende har en barnslig argumentation som bygger på det Jesus säger att ni måste bli som barn för att komma in i Guds rike. Men även ateisterna med sin vetenskapliga argumentation är lika barnsliga med sina försök att bevisa att Gud inte finns. Gud är nämligen oåtkomlig för vetenskaplig argumentation. Dostojevski uttrycker det i Anteckningar från källarhålet. Ateisten talar alltid om något annat när han förnekar Gud. Jag skriver en hel del om Newton i boken. Råder ingen större oenighet om att han är en av de största vetenskapsmännen som levt. Kanske den största. C.V.L. Charlier översatte Principia till svenska och håller med om Newtons storhet. Han betygsätter hans avhandlingar som skarpsinniga. Men när det kommer till att betygsätta Newtons skrifter, som han skrev i slutet av sin levnad, bland annat hans utläggningar om profetiorna i Daniels boken, så klassar han dem som skrivna under en begynnande demens på grund av den stora ansträngning som följde med Principias författande. Detta skulle alltså ha orsakat en varaktig själssjukdom hos författaren. Det är alltså diagnosen av en i sammanhanget okvalificerad översättare 285 år senare, och som har fått stå oemotsagd sedan 1927, när den enkla förklaringen är uppfattningen hos många att Guds tro och vetenskap inte går ihop. Men uppenbarligen är det inte så tokigt att tro på en allsmäktig Gud. Faktum är att många, väldigt många, betydande vetenskapliga upptäckter har skett genom personer som öppet deklarerat sin tro på en Gud. Ibland har man tvingats ta strid mot både det ateistiska och det religiösa etablissemanget, men behållit tron på Gud och fått lida för det. Nu på ålderns höst retar det mig att jag inte mycket tidigare tagit matchen mot de så kallade semi-intellektuella med sina många gånger luftiga ateistiska argument. Hovsamt har jag och andra hyggligt intellektuella gudstroende personer backat i diskussioner om tro och vetande och i många fall lämnat walkover för att slippa bli häktad.